Logistikpodden är en podcast om logistik, transport och supply chain management. Vår ambition är att träffa så många som möjligt av alla de experter och eldsjälar som finns där ute. Välkommen hit! Då sitter jag här med Violetta Rosso, forskare på Chalmers, expert på torrhamnar, dryports. Berätta lite om dig själv. Vem är du?
Dryport Queen.
Dryport Queen, ja.
Det är som andra kallar mig, jag visste inte det egentligen. Det var inte länge sedan att jag hade en gästledare för Volvo. Som sa att nu får jag träffa Dryport Queen. Så jag tyckte det var jätteroligt att de kom på något sånt nickname så att säga.
Hur kommer det sig då att du kallas för Dryport Queen? Vi kan börja från början. Lite grann. Du har en ganska så intressant bakgrund innan du hamnade på logistikforskning. Kan du berätta lite?
Jo, jag pluggade först i Kroatien. Pluggade för skeppbyggnadsingenjör. För att bli skeppbyggnadsingenjör, naval architect.
Naval architect.
Ja. Och sen när jag var färdig med den kunde jag inte hitta någon jobb inom området. Det var ganska svårt och det var en kris i Kroatien. Så jag bestämde mig att plugga vidare något som är relaterat direkt till logistik egentligen. Som heter Maritime Logistics. Så, och det gick jättebra och fort. Och strax efter examen fick jag jobb. Fick jag jobb först inom en privat rederi i Kroatien som kör mellan Kroatien och Italien, och det var jätteroligt att jobba med det. Så, men det var bara,
men då var det Adriatiska havet alltså.
Precis. Ja. De kör båtar och färjor mellan Split och Ancona. Så jag egentligen jobbade mest i Italien. För jag kunde språket så det passade jättebra.
Så du pratar italienska?
Ja, precis.
Ska vi gå igenom alla språk du pratar?
Ja. Okej, kroatiska är mitt moders språk. Sen engelska naturligtvis, alla läser engelska i skolan. Och sen har jag lärt mig italienska när jag var i gymnasiet. 4 år pluggade italienska. Och sen bodde lite i Italien och jobbade i Italien. Mm. Och nu svenska. Så svenska är mitt fjärde
språk. Svenska är det fjärde språk. Imponerande.
Ja. Så efter jobbet i Italien så var det jätteroligt. Jag trodde jag skulle aldrig kunna ha så roligt med något annat jobb. Men sen fick jag Chalmers. Så tyckte det var typ topp. Men emellan jobbade också, efter det jobbet i Italien jobbade jag på något som heter Hydrografiska institutet i Split. Och det var jag designer of nautical publications. Så något relaterat lite till logistik kan man säga också. Och sen efter det kom jag till Sverige som masterstudent.
Och när var detta?
2001.
2001, ja. Så du har varit här i 14 år.
14 år snart, ja. Så jag pluggade på samma mastersprogram där jag undervisar just nu.
Ja, just det. Då kan vi gå över till det. Nu vet vi lite grann var du kommer ifrån. Vad gör du just nu?
Just nu är jag, kan säga, både lärare och forskare. Jag känner mig först som lärare, men egentligen forskar mer än jag undervisar. Jag undervisar egentligen 3 månader per år. Och undervisar i en kurs som heter Freight Transport Systems inom Supply Chain Management Masterprogram.
Och ska vi förklara vad ett mastersprogram är för de som lyssnar? Vad det innebär? Det är ju de 2 sista åren då.
Precis,
på en högskoleutbildning.
Bachelor. Precis. Ja. Först är det bachelor 3 år och sen är det nu är det 2 år till masters. Eller den Bologna-processen.
Ja. Det är samma system som man har i andra länder, att man läser en bachelor-examen först.
Precis.
Och sen kan man byta skola.
Ja.
Och läsa en mastersprogram. Och alla mastersprogram då går på engelska.
Precis.
Ja. Och den kursen du hade heter Freight Transport Systems.
Just det. Det var med undervisningen. Och när det gäller forskningen, det är fortfarande jättemycket dryports. Och lite andra intermodalrelaterade grejer också.
Och dryports då? Det här är ju the queen of dryport som jag sitter och pratar med just nu. Det här är ju väldigt intressant. Kan du förklara för någon som aldrig har hört talas om vad en torrhamn är för något? Det låter ju lite konstigt. En torrhamn kan man ju inte ha till något vettigt, kan man ju tycka. Det kommer ju inte några båtar dit.
Ja.
Kan du förklara?
Jag tycker att det enklaste förklaringen är egentligen något som man kan säga. Nu måste jag säga det på engelska för att jag tycker det är jättesvårt okay. att hitta svenska. Och det är movement of seaport interface inland.
Alltså man flyttar alltså hamnens gränssnitt inåt landet.
Så därför tar han så att man lyfter upp den rollen att, av en intermodal terminal som har direkt koppling med en hamn, en riktig hamn.
Och en intermodal terminal, alltså en terminal som klarar av att hantera väg och järnväg.
Precis, väg, järnväg, containers, semi-trailers också. Så annars skulle man... Det som är problemet med torrhamnar idag, många använder begreppet för vanliga sådana transshipment points. Och det är det som stör mig mest. För att kalla någon terminal dry port så ska man ha mycket mer än en transshipment point. Alltså man ska ha seaport interface.
Okej, okay, så transshipment point är alltså en vanlig omlastningspunkt?
Precis,
då.
Punkt, ja.
Och men okej, okay, om man börjar där, vad är en transshipment point? Ja, det är ju där man flyttar gods från ett flöde till ett annat.
Till ett annat, precis. Då ska man ha bara någon surface, lite equipment för att flytta från ett mode till den andra. Mm. Men för dryports kan man ha massor med andra tjänster som hamnen erbjuder också till sina kunder.
Alltså
som
administrativa
tullhantering, okay. Maintenance of containers, lagring av containers och sånt. Så det är mycket mer än en vanlig terminal så att säga, eller transshipment point. Och problemet har blivit så stort tycker jag att nästan alla som har någon form av transshipment point hantering har börjat använda begreppet dryports för att det lyfter upp lite competitive advantage.
Okej, okay. Det är lite grann som att det står logistik på alla lastbilar.
Ja, nästan, precis.
Trots att de ägnar sig åt transport.
Ja.
För det är ju stor skillnad på transport och logistik.
Absolut. Ja. Och när jag har frågat några som... Det hände så att det fanns transshipment points någon gång i tiden som bara bytt namn till dryport. Så när jag frågade dem, vad har ni gjort för att byta namn från container terminal till dryport? Då har jag fått svar, ingenting, vi bara bytt namn. Varför? För att det låter bättre, sa de. Och det tycker jag det är ganska stort problem idag. Men det finns inga regler som kan förbjuda någon att kalla någonting för dryport.
Nej, och är det inte lite farligt det där? Om en kund då kommer och säger det, att ja, men nu vill vi att ni tar hand om förtullning och sånt.
Och det
nej,
kan de
det
inte.
Gör inte vi. Nej, det får de precis. Göra i hamnen, säger de då.
Ja.
Då blir det ju lite grann, alltså, det motverkar ju sitt syfte.
Absolut.
Att försöka kalla sig för något man inte är. Men visst, har vi torrhamnar i Sverige?
Vi har några. Ja. Men ändå säger de flesta att vi har 20-någonting stycken. Men det har vi inte.
Men vilka har vi då?
Ja, vi har till exempel Eskilstuna passar bra i den dryport-koncept. För de har en hel del tjänster som motsvarar hamntjänster. Sen Falköping håller på att utvecklas i en torrhamn för Göteborgs hamn. Och sen Hallsberg har en hel del tjänster som motsvarar dryport-koncepttjänster. Mm. Hallsberg-terminaler.
Men är torrhamnsbegreppet enbart en administrativ eller avtalsmässig konstruktion? Eller finns det fysiska grejer också? Är det fysisk hantering också som bara sker i hamnar? Som man då kan lägga in inåt landet?
Jo, absolut. Det enda som kan inte ske på torrhamn är avlastning från båtar och omlastning från båtar. Och allt annat som händer i en hamn skulle kunna hända i en torrhamn.
Så okej, okay. Om vi nu ska försöka måla upp ett scenario här då och titta på. Vi har ett företag som ska transportera en container till Kina.
Jaha.
Och de transporterar, de köper en transportör som ska transportera containern antingen till hamnen i Göteborg. Mm-hmm. Eller kanske till närmsta torrhamn, ja, Eskilstuna.
Precis.
Till exempel. Tar Göteborgs hamn, tar deras personal emot, eller deras operatör, är det de som tar emot containern i Eskilstuna då?
Nej, inte i det här fallet. För Göteborgs hamn är inte dryport operator, utan Eskilstuna har en egen terminal operator som hanterar allt mot Göteborgs hamn. Så Göteborgs hamn har inte finansierat eller på något sätt varit involverat i utvecklingen av den Eskilstuna torrhamn. Men de har tätt samarbete med Eskilstuna dryport eller terminalen. Men det här är lite specifikt i Sverige, för de flesta andra dryports som jag har haft som cases var det hamnar som har utvecklat sina torrhamnar. Så det var ganska hög nivå av integration mellan hamn och torrhamn. Men i Sverige är det egentligen mest kommuner som utvecklar torrhamnar mot Göteborgs hamn. För Göteborgs hamn är största containerhamn i Skandinavien.
Jag kan ju riktigt höra hur diskussionen går då.
Aha.
Jo, vi måste ju ha en torrhamn.
Precis.
Naturligtvis. Så att, ja, det är lite grann som att få arrangera Melodifestivalen.
Ja, och det var farligt, för att det hänt att det har byggts torrhamnar utan att det fanns bra förutsättningar. Det fanns inte volymer.
Precis.
Ja, för att många tyckte att det är så poppis med torrhamnar, så vi borde ha vår egen. Så nu finns områden i Sverige som har, ja, på ett litet område det finns 2-3 så kallade torrhamnar, fast alla passar inte som sagt i konceptet, men försöker att utvecklas i riktiga torrhamnar.
Så om man ska titta på fördelarna för mig som skickar gods är ju naturligtvis uppenbara.
Ja.
Jag köper en sjötransport och lämnar av godset lokalt.
Precis.
Nära där jag finns. Om man då ska titta på fördelen för en organisation som driver en hamnterminal.
Ja.
Alltså Göteborg till exempel. Ja. Då, APM som driver Göteborgs containerhamn. Drar de några fördelar av att godset kommer in i Eskilstuna istället för i Göteborg?
En viktig feature, ska man säga, av dryport är det att transport sker mellan dryport och seaport, transport sker med ett tåg.
Okay.
Så inte med lastbilar. Det är det som är huvudsaken. Så connection eller förbindelse mellan hamn och torrhamn ska ske med ett tåg, och då ser man tydliga fördelar, så att man ersätter ungefär 40 lastbilar med ett tåg. Så ja, då minskar man trängsel in i hamnen och in i städer.
Mm.
Och det finns mycket trängsel i Göteborgs hamn.
Mm. Jo, Göteborgs hamn ligger ju inte så bra till.
Ja.
Alltså, det är svårt att ta sig dit.
Precis.
Man måste passera ganska många flaskhalsar.
Ja, men ändå är Göteborgs hamn en av de bästa i världen när det kommer till antal containers som transporteras med järnväg till inlandet. Alltså mer än 40% av alla containers från Göteborgs hamn transporteras med järnväg. Det är ganska högt.
Jag var och hälsade på i Rotterdam för några veckor sedan. Den nya Maasvlakte 2, deras nya jätteområde som de bygger utanför den gamla containerhamnen. Den det tar en kvart bara att köra runt området ganska fort. Och där kommer de att tvinga, ska man operera en terminal där, APM ska operera en av terminalerna, då måste man komma upp i en viss procent järnvägstransporter för att få lov, för de klarar inte av att hantera den mängden lastbilar som skulle krävas. Så det här är nog en trend man ser.
Ja.
Så att det, men okej, jag kan tänka mig många sätt att för ett rederi att använda det här som ett slags yttre lager.
Precis, det är också en grej, för att lagra in i hamnen oftast dyrare än ute på landet, så att säga. Så det är också en fördel för dem som behöver lagra sina containers för en längre tid och få tomma containers hantering eller depots. Det är också bra att använda torrhamnar för sånt.
Ja, för platsen i en hamn är ju begränsad naturligtvis då. Så kan man säga, kan man då säga att vad de gör är att de De lägger ut sitt lager ut i torrhamnarna istället, sitt tomcontainerlager till exempel.
Precis, om de har platsbrist in i hamnen. Göteborgs hamn fortfarande har inte sån problem. De har tillräckligt med space. Däremot de flesta andra hamnar, åtminstone de som jag har studerat i mitt fall, har stor platsbrist. Och de försöker att flytta sina containers så fort som möjligt från hamn till inlandet. Och det går med järnväg till deras torrhamnar. Så bra exempel är Sydney eller hamnar i Nya Zeeland som har implementerat sina egna torrhamnar för att lösa trängselproblem in i hamnen.
Hur mycket extra tid tar det här? Tar det någon extra tid?
Det beror på egentligen.
Så det är ju ett extra hanteringssteg?
Det är ett extra hantering, så en extra transshipment. Men när trängsel är så hög, då sparar man egentligen tid när man bara flyttar till järnväg och sen kör ut istället för att sitta i lastbil och vänta typ några timmar kanske för att kunna hämta eller leverera en container in i hamnen. Men det beror på jättemycket på vilken tidpunkt under dagen ska containers leverera eller hämta.
Det känns som att det här skulle kunna vara en nisch för en tågoperatör.
Jo, absolut.
Att sälja de här tjänsterna?
Precis, och det finns tågoperatörer som egentligen hanterar torrhamnar också. Som har drivit själva implementationer av torrhamnar.
Inte i Sverige?
I Sverige, inte att jag vet att det var direkt tågoperatörer, men det jag vet för andra länder, som exempel i Australien, det var case. Mm. Och det var case också där lastbil carriers.
Åkerier
insåg att det är egentligen bättre att köra ett tåg, för de har så många volymer mot en hamn, att de har startat egna torrhamnar och köpt egna tåg för att kunna köra. Så de flyttar själva från road till rail för att det finns fördelar med det.
Mm. Spännande.
Ja.
Men jag förstår att du har jobbat mycket med torrhamnar och dryport. Hur började det här? För vi slutade lite grann med, okej, du gick här på ett mastersprogram då, supply chain management.
Precis.
Och vad hände sen?
Och sen fick jag skriva ett exjobb om dryport.
Okej.
Ja, så började allt med exjobbet. Och när jag fick uppdraget av min handledare, då var det Johan Oxenius. Och jag googlade dryport. Jag hittade 7 träff. Sju.
Detta var 2002,
2003, någonting. Precis. Ja. Nu googlar man, hittar man 100 000 träffar på dryports. Det är så många forskare som forskar just nu om dryports. Begreppet har blivit så populärt, och jag tror att det beror också på en hel del på min definition. Och,
okay.
För när jag började och jag först försökte definiera den dryport-konceptet, så har jag satsat mycket på en sån miljöperspektiv som man har med dryports, som man har med dryports. Och det har blivit så poppis att nu är det så många som forskar. Jag får dagligen en sån Google Scholar reference to my papers.
Mm.
Minst en per dag, och det säger jättemycket hur dryports är poppis.
För de som inte förstår detta, så Google Scholar, det är alltså Google för forskare. Google har en egen databas som indexerar alla världens vetenskapliga artiklar.
Precis.
Och när någon refererar till din artikel, vilket är en rätt big deal i forskarvärlden, så har någon använt din forskning att bygga sin forskning på, eller relatera till. Varje gång någon gör det så får du ett...
alert.
En alert där från Google. Och att få en om dagen, det är ganska mycket.
Det är mycket.
Ja,
det är det. Så det är jätteroligt tycker jag.
Det betyder att det finns många som forskar på detta också, runt om i världen idag.
Ja.
Är det så att det finns konferenser och sånt om det nu också?
Jo, det fanns några konferenser som var specifikt bara dryport-konferens.
Mm.
Och jag har varit talare på en som var dessutom ordnad av UN, United Nations, FN precis.
Ja.
Och det var i Hongkong, och det var jätteroligt att kunna berätta det framför alla om vad jag har gjort med min forskning. Och
så ditt examensarbete för 12 år sedan
precis
har lett till att du står och pratar inför FN nu då, om det här med dryports.
Ja,
Så det har hänt mycket. Men har nu är frågan då, har torrhamnsutvecklingen skett på grund av forskningen? Eller hade den skett ändå? Och så har du studerat det och kanske hjälpt den på traven och skapat lite ny kunskap kring?
Jag tror att det skulle ändå, för att det behövdes. De skulle kanske kalla det för något annat. Men det var absolut nödvändigt, för det är så mycket trängsel och det är så stort behov på vissa ställen och vissa hamnar att använda mera järnväg än lastbilar. Så det skulle, det är något som vi måste göra för att kunna klara den trycket. För att containertransport bara ökar hela tiden. Så det, och med nya båtar på 18 000 TEU. Det går inte att leverera de containers med lastbilar.
Nej. 18 000 TEU, det är alltså 18 000 20-fots container.
Precis.
Det är de stora AAA-fartygen som Maersk har bland annat.
Och som besöker Göteborgs hamn också.
Ja, en gång i månaden. En tisdag i månaden så ska ni komma och titta ute i Skandiahamnen, för då ligger världens största fartyg där. Containerfartyg, väldigt mäktigt. Och se. Det är större än man tror. Det där. Som sagt var, detta hade antagligen skett ändå.
Det tror jag, det tror jag. För det behövdes, och jag tror att det bara saknades lite mer definiering så att säga om vad innebär det alltihop. Mm. När en hamn är lite mer involverad i själva inland access. Och när det sker på det sättet, som sagt, via dry ports och inte bara via vanliga sådana conventional intermodal terminals.
Jag kan ju tänka mig, alltså man kan dra paralleller till andra branscher, man kan dra paralleller till jordbruksindustrin. Att man vertikalintegrerar, det vill säga lantmännen äger, de säger från ax till limpa. Och är det samma sak man ser att hamnarna eller kanske järnvägsoperatörerna eller andra gör nu då? Att de försöker ta över aktiviteter från andra. För jag antar att det finns inget vakuum här.
Det händer. Och det är mest egentligen rederier som försöker, som Maersk, som försöker egentligen att köra hela vägen från både sjöfart och järnväg.
Från dörr till dörr.
Ja, precis.
Om man säger så här, finns det någon som är sur på att det utvecklas torrhamnar? Finns det någon som får sämre business?
Jo, det skulle sämre. Ja, det är visst. Det är lastbilar eller road market som förlorar lite sin market share. För att gods flyttas från väg till järnväg. Men det finns många fördelar för dem också. För att i vissa länder långa lastbilar får inte köra genom stan. Och då är det att när man har en sån dryport i systemet, då är det fördel för dem också att leverera.
Då kan de vara
effektivare
fordon,
ja. Absolut.
Just det. Om vi ska, så här har vi historiken. Historiken för torrhamnar är alltså inte mer än 12-13 år då. 12 år ungefär.
Första gången jag sett någon att använda begreppet dryport var egentligen, jag tror det var 98 på franska. Det var port och sec. Mm. Men definitionen var inget mer än...
Det låter som en dryck.
Precis.
Tårtport.
Precis. Och när jag nämnde att jag fick 7 träffar på mina dryports, jag fick massa inom vin, men inte inom intermodala transporter när jag började. Så, men det var ingen forskning om det, det var bara som term, att man använde portsäck. Och sen insåg jag att begreppet används lite i praktiken, men det fanns inget definierat om vad det innebär. Så det var min första uppgiften att försöka definiera vad det skulle vara.
Så på 12 år har det gått från att inte finnas alls.
Precis.
Till att vara ett etablerat begrepp. Och ska man prata om inom forskningsvärlden så är det väldigt snabbt.
Jo, det.
För en idé att få fäste och så stor spridning som det här har fått. Så det är väldigt imponerande. Och du är då the queen of dryport. Det är ju väldigt, väldigt roligt det här. Grattis!
Tack.
Hur ser då framtiden ut? Om du tittar 12 år framåt från idag, då är vi alltså på 2027 då.
Ja.
Hur ser det ut då? Har konceptet tagit sig överallt? Kan vi lämna in sjöfartsgods i vilken liten stad som helst då i hela Europa? Eller hur fungerar det?
Det hoppas jag, för jag känner att det behövs verkligen. Att eftersom som sagt containertransport bara åker och det behövs någon bättre high capacity transport från hamnar till inlandet. Så det måste ske via järnväg. Om det ska hända via dryports eller något annat, jag vet inte, men ja, i alla fall en sån mode shift är nödvändig tycker jag för sån typ av transport. Vi behöver road alltid, alltid, för den är så flexibel så att det går inte att ha någon transport chain utan road transport. Men den största delen av transporten in på landet ska ske via järnväg tycker jag. Det är något som borde funka, men vår nätverk har redan nått sin kapacitet, åtminstone i Sverige.
Du pratar järnvägsnätverket.
Järnvägsnätverket, precis. Mm. Så det är något som borde göras där också. Och det är inte så att tågoperatörerna kan göra det själva. Utan jag tror att det är staten som måste stödja på något sätt den utveckling.
Men menar du att staten ska driva torrhamnarna eller ska de drivas i privat regi?
Inte torrhamnar utan utvecklingen av järnvägsnätverk. För att järnväg är den som behövs för att kunna utveckla torrhamnar på ett ordentligt sätt. Och utan bra järnväg fungerar inte torrhamnar.
Måste det vara järnväg? Du har ju de här high capacity lastbilar, alltså high capacity transport, långa lastbilar. Skulle man inte kunna använda det?
Jo, det är ett möjlighet, men fortfarande får vi inte köra så långa lastbilar i Sverige som att skulle kunna göra. Som till exempel i Australien, de som de kallar road trains med 4 dola containers som de kör.
Nej, det kan vi inte.
Ja, det kan vi inte.
Så. Det är på gång, det är på gång, 30 meter, 35 meter cykelpås emot här i Sverige.
Och det är något som definitivt är bra tycker jag. Så. Men ändå räcker det inte kanske för när en sån 18 000 TEU-vessel kommer.
De här 18 000 då, men inte är det väl så att man tömmer hela fartyget i en hamn utan den åker ju runt en rutt? Den här.
Inte i våra hamnar.
Nej,
för det
men
det är
som
inte,
i Rotterdam men, till exempel då. Ja,
ja så
det skulle kunna vara. Men okej. Okay. Om man då tittar fram, jag är ju intresserad av IT-utvecklingen.
Ja, inom, och den är jätteviktig.
Det här måste ju vara en kritisk fråga. Att kunna hantera alla dokument elektroniskt. Och där vet jag att absolut. Sjöfarten är dålig på det. Än så länge. Det är en av anledningarna, och det kommer vi nog att få anledning att återkomma till i logistikpodden och prata med experter där. Det är ju att godset normalt, eller godset under en sjötransport kan ju byta ägare flera gånger innan det är framme. Och då är det den som har papperslappen när godset ska hämtas ut är också den som får lov att hämta en container full med varor för miljontals kronor.
Precis.
Och den här papperslappen den skickas ju runt med bud då konsumentet mellan alla. Och här kan jag tänka mig att torrhamnar kan vara en del i det här systemet att säkerställa att rätt part hämtar ut rätt gods.
Ja. Den biten är jätteviktig och jättekänslig. Det har hänt att vissa torrhamnar som hade riktigt bra förutsättningar att utvecklas till mycket bra torrhamnar har hamnat i problem på grund av det pappret. Mm. Och det pappret som är också kopplat till insurance.
Försäkring
av gods. Mm. Och att de kunde inte utföra sådana customs clearance service på grund av det.
Nej, och då faller vitsen med
torrhamn.
Då blir
absolut.
Det bara en vanlig transshipment, alltså omlastningsterminal. Och så får man ändå tulla och klassa allting in i hamnen. Då.
Ja.
Och då tappar man fördelar med att kunna lämna grejerna och glömma dem. Då.
Så IT-delen är jätteviktig del för torrhamnutveckling. För vissa torrhamnar som jag har forskat om som har lyckats bra med sin utveckling. När jag frågade dem vad var det huvudgrejen som ni kan lyfta fram för success. Mm. Mm. Och då var det bra IT-system.
Mm.
För att de hade koll på deras containers. Från A till B, de visste var de är, hur ska de hanteras, när ska de lagras och sånt. Så, och allt det med alla administrativa andra grejer som är också viktiga. Så IT är absolut viktig grej.
Så för att avsluta, du tror att torrhamnar kommer att fortsätta öka?
Det tror jag.
Ja, i hela världen också?
Ja.
Eller där det finns järnväg i alla fall?
Ja, och de som inte har det försöker att utveckla även det.
Mm.
För att jag har jobbat på ett projekt i Myanmar. Ja, det är land som håller på att utvecklas i Asien.
Yeah.
Och som kommer planerar att bygga många dry ports. Och de måste utveckla sin järnvägssystem för att kunna bygga det. För de inser hur viktigt det är.
Jag kan tänka mig ett land som Kina som har då 9 av de 10 största hamnarna i världen. Och har fått det de senaste 10 åren.
Ja.
Att de jobbar så här idag.
De utvecklar många dry ports. Ja. Ja. Non-water ports kallar de det.
Non-water ports.
Non-water ports.
Ja. Ja, men det är samma koncept.
Ja, det är samma koncept. Ja. Aha.
Väldigt intressant att prata med dig, Violetta.
Ja, tack.
Tack så mycket.
Tack själv, tack.